إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا والله سبحانه وتعالى يوصف نيتي كنسكاب يجن نصب دينا كنسكاب ويارا دن تلت بيس فارس وكت الموتوس كن داغي ميمتر هونون آمين ويارا دن داغي تلن بس دابور داغا الحمد لله في لاسا كتفا عند فرون بوكين صحيح تري وترهيب وبي كم رضا ان شاء الله تعالى أوصل تكتبت عن سنة بانر فارك ان شاء الله تعالى نسبة lektion, gå in på kapitlet om fredagens fredagsböner och sunnan relaterade till fredagen. Vi har då några kapitel kvar beträffande sunnaböner. Och det första av dessa kapitel är Salat al-Duha. Och då så säger författaren ett targhib till Salat al-Duha. Uppmaningen till att be Duha-bönen. Och ordet Duha känner ni säkert igen från Koranen. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger Duha wal-layli idha saja. Duha är typ förmiddagen. Och mer specifikt, det är tiden från det att solen gått upp. Alltså shuruq, från att solen har gått upp, tills strax innan dhuhr. Så det är en ganska lång tid, Duha-tiden. Och den här tiden är det rekommenderat att be denna salat som då kallas för Salat al-Duha. Och vi kommer inshallah gå in på lite mer detaljer kring när och hur den utförs. Det berättas i första hadithen från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu som säger att Rasulullah han säger Awsani khalili bi thalath. Min älskade vän gav mig tre råd. Att fasta tre dagar varje månad. Att be två rakat duha. Och att be witr innan jag sover. Bukhari muslim. Och en annan riwaya på hadithen så sa han Awsani khalil bi thalatin lestu tarikuhunna. Det finns min khalil, min älskade vän gav mig tre råd som jag aldrig kommer att lämna. Det har vi tillägget. Han gav mig tre råd som jag aldrig kommer att lämna. Vi finner att profeten a.s. gav sahaba och gav denna umma råd. Och uppmanade oss till goda gärningar. Vi finner att han ibland nämner dessa råd begränsat. Alltså ett råd, eller två råd, eller tre råd, eller sju råd och så vidare. Och kanske nämner, kom ihåg tre, jag ska lära dig tre. Kom ihåg fyra, det finns tre sorters människor och så vidare. För att det då blir enklare att memorera och komma ihåg. Om det bara nämns som påbud och uppmuntringar utan att nämna siffran så kanske man glömmer bort var det två eller var det tre. Nej, men han sa faktiskt att det var tre, så var det den tredje som man kanske glömmer bort. Så att när man då nämner siffror blir det enklare att komma ihåg. Och det är också ett bra tips till folk som är där och vill ge folk råd. Att du kanske vill prata med någon om islam. Så istället för att prata en timme och nämna 50 saker om islam, kanske begränsa det till den här personen borde lägga fokus på att lära sig tauhid, lära sig bön, förbättra sin karaktär till exempel. Så lägg fokus på de tre sakerna och ingenting annat. Så personen åtminstone går därifrån, mashallah, kommer ihåg tre råd som han kan ta åt sig. Så Abu Huraira radiyallahu anhu sa då att han fick dessa tre mycket vackra råd av hans khalil, hans älskade vän, profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, som han sa att han aldrig skulle lämna. Och dessa tre råd är då att fasta tre dagar varje månad. Fasta tre dagar varje månad. Och de här tre dagarna kan vara vilka tre dagar som helst. Det nämndes inte när, vilka dagar det ska vara, utan att fasta tre dagar varje månad. Och vissa lärare säger här, men det bästa är att fasta dem, ayyamul bid, de dagarna då det är fullmåne, den 13, 14, 15 från den islamiska månaden. Men väljer man att fasta andra dagar så är det också någonting rekommenderat. Vad är belöningen för att fasta 3 dagar varje månad? Eller?
Det blir som om man gör det alla månader blir det 1 år, eller?
Ja. Vad är belöningen?
Som att man fastar till 3 år.
Alltså, fastar man 3 dagar varje månad så är belöningen minst gång i 10. Då är belöningen 30 dagar. Och praktiserar man den här sunnan varje månad så får man ju belöningen av att man fastat hela året. Tänk dig. Du kommer på domedagen och får belöningen av att du fastat hela året. Praktiserar du den hela livet får du belöningen av att du fastat hela livet. Mashallah. Subhanallah. Det andra rådet som han fick, det var att be 2 raka boha. Att be 2 raka boha. Och det lades till i den andra hadithen, för innaha salat al-awwabin. För det är bönen av al-awwabin. Och al-awwab är den som ständigt vänder sig till Allah i tauba. Al-awwab är den som ständigt vänder sig tillbaka till Allah i ånger. Eller dag in och dag ut vänder han sig till Allah i ånger. Det finns ingen dag där han känner att han inte behöver göra ånger, utan han känner sig alltid miskin, känner sig alltid bristfällig och vänder sig ständigt tillbaka till Allah subhanahu wa ta'ala i ånger. Och det är en väldigt vacker egenskap att vara en awwab. Och Allah subhanahu wa ta'ala prisade profeten Ibrahim med att han var en awwab. Och en egenskap som en awwabin har är att de ber salat al-duha. De ber denna duha-bön. Mashallah. Och här nämndes också att han sa raka'ati al-duha. Att profeten alaihi salatu wassalam specificerade duha-bönen med 2 raka. Och det är det minsta antalet. Det kan utföras i 2, eller 4, eller 6, eller 8. Allt detta har rapporterats från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och det tredje rådet som han fick, det var att be witr innan han sover. Och det här talade vi om innan, att man kan välja att be witr innan man sover, eller mitten på natten, eller slutet på natten. Beroende på vad man är för slags person. Om man har lätt för att vakna, är det bättre att be sista delen av natten. Har man svårt för att vakna, så är det bättre att be innan man sover, och så vidare. Men allt går tillbaka till en maslaha. Och vi nämnde också att det tillåter att variera. Ibland be innan man sover, ibland be mitten på natten, och ibland be innan salat fajr. Mashallah. Witr, nej, witr kan utföras på olika sätt. Det har vi också talat om. Vi har sagt att witr, dess minsta antal är 1 och det största antal är 11. Vi går vidare till nästa hadith som berättas från Abu Dharr radiyallahu anhu. Det här säger att profeten alaihi salatu wassalam säger: yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Varje morgon där ni vaknar upp så kräver varje led i kroppen en sadaqa. Fakullu tasbihatin sadaqa. Varje subhanallah ni säger, tasbiha, är en sadaqa. Varje tahmida, alhamdulillah, är en sadaqa. Och varje tahlila, la ilaha illallah, är en sadaqa. Och varje takbira, Allahu akbar, är en sadaqa. Och att påbjuda det goda och att förbjuda det onda är en sadaqa. Och vad som täcker allt detta, som vi nämnde, är att be 2 raka duha. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och vi nämnde nästa hadith, den är liknande. Och den berättas om Burayda radiyallahu anhu. Där så sa han att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: varje människa har 300 leder, maxar, som han ska ge sadaqa för varje dag. Och då så sa man: hur ska en person klara av detta, Rasulullah? Och då så sa han att en person täcker eller döljer eller tar bort spott i moskén för för man kunde spotta på golvet i moskén, är en sadaka. Eller att man, som man tar bort någonting farligt från vägen. Och klarar man inte av det så kan man be två rakat duha, vilket kommer att täcka eller ersätta allt detta goda. Mashallah. Här nämner vår älskade profet alaihi salatu wassalam att varje dag, utan undantag, när vi vaknar upp, så har vi en skuld. En skuld för att, där vi måste tacka Allah subhanahu wa ta'ala för gåvan av våra leder. Och han nämner här i den här hadith att människan har då ungefär 300 leder i kroppen. Och även om ni googlar är det den här siffran ni kommer att finna. Så de här lederna är en gåva från Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här är någonting vi vet. Ni känner säkert någon vän eller familj eller släkting som drabbas av smärta i kroppen. På grund av kanske en led. Eller en nerv som ligger klämd eller liknande. Vilket gör att man blir väldigt begränsad. Man lider, man kan inte leva. Och subhanallah, de här lederna Allah azza wa jalla har givit oss är en av de oräkneliga gåvor som Allah subhanahu wa ta'ala har givit oss. Och vi är skyldiga att tacka Allah subhanahu wa ta'ala för allting gott han har givit oss. Inte bara detta, utan allting gott. Så hur tackar man Allah? Jo, genom att ge en sadaka. Att ge en sadaka för det goda Allah har givit en. En sadaka för varje gåva. En sadaka för varje led i kroppen. Varje dag så ska du ge minst 300 sadaka. Och det här är bara för lederna. Och då säger denna sahaba i förvåning, ja Rasulullah, hur? Eller vem klarar av att ge sadaka 300 gånger om dagen? Och då nämner han det breda aspekten och perspektivet av sadaka. Att sadaka inte bara är begränsat till att ge pengar. Nej, det är en form av sadaka. Men sadaka är ett så mycket bredare begrepp än så. Och han nämner här att sadaka då är någonting så enkelt som att göra dhikr. Och han nämner de fyra mest älskade orden till Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, och Allah akbar. De här som är al-baqiyat och salihat, de vackraste och finaste och mest älskade orden av Allah azza wa jall, är en sadaka. Så varenda gång du säger subhanallah, så är det en sadaka. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Fyra sadaka. Så gör man sin dhikr efter bönen, vad blir det? 5 böner, och du gör 100 tasbih, det blir 500. Alhamdulillah, det har du gjort. Men det kanske inte alla som hinner, inte alla som hör av, eller kanske man vill ha variation. Och då nämnde han också att påbjuda det goda och att förbjuda det onda är en sadaka. Att man ser en person göra någonting fel, någonting haram. Och att man då påminner personen om att detta är förbjudet. Detta är inte tillåtet i vår religion. Det här är något som kan göra att du straffas av Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah, frukta Allah azza wa jall. Påminn personen om Allah azza wa jall. Påminn den som glömt att utföra sina plikter om Allah azza wa jall. Påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Vilket är en väldigt viktig och vacker aspekt i vår religion. Som tyvärr idag kan inte praktiseras så som den borde praktiseras. Och sen så nämnde profeten alaihi salatu wassalam också i andra hadithen typ att ta bort vad som är ofräscht i moskén eller att ta bort vad som är farligt från vägen. Det är också sadaka. Så allt det här är goda gärningar, mashallah. Och i båda haditherna så nämnde han att vad som ersätter allt detta är att du ber två raka duha. Yani det i sig själv är mer än 300 sadaka. En duha-bön är mer än 300 sadaka. Så mashallah, om du gjort salat duha har du betalat din skuld varje dag. Och sen allt du gör utöver det blir mashallah extra. Och den här hadithen lär oss också en viktig aspekt som vi tog upp i föreläsningen vi hade nyligen. Just det här med tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Tacksamhet inte bara är ord. Utan tacksamhet är, vi sa tre saker, någon som vet, minns. Tacksamhet visas i tre aspekter.
I hjärtat, i tal och i handling.
Precis. I hjärtat, i tal och i handling. Tacksamhet i hjärtat. Man är nöjd, man är tacksam. I tal, man tackar Allah azza wa jalla för det goda man har fått. Och i handling, att man också gör goda gärningar. Så som då profeten alaihi salatu wassalam bad. Han bad på natten så pass länge att hans fötter sprack. Och vad var hans svar på varför han gjorde det? Afala akunu abdan shakura. Ska jag inte vara en tacksam tjej? Så tacksamhet är också att agera. I'malu ala Dawud shukra. Allah säger att Dawud agerar i tacksamhet. Vill ni göra goda gärningar och visa din tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. MashaAllah. Så här finner vi då vikten av att be duha bön. Vi går vidare till nästa hadith. Hadith Abi Darda. Som liknar den första hadithen. Hadith Abi Huraira. Där Abu Darda radiyallahu anhu säger att min älskade vän gav mig tre råd som jag aldrig kommer att lämna så länge jag lever. Han råd gav mig att fasta 3 dagar varje månad och att be duha bön och att sova innan jag blir vitter. En exakt samma råd som Abu Huraira fick radiyallahu anhu fick också Abu Darda radiyallahu anhu ajma'in. Sen går vi vidare till hadith Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah azza wa jall säger: "Yabn Adam, ikfini awwal an-nahar bi 4 rak'at, akfika bihinna akhir yawmik." Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, en hadith qudsi, Allah säger: "Yabn Adam, umannika ikfini awwal an-nahar, yani tek första delen av dagen genom att be 4 rak'at, så kommer jag att täcka eller ta hand om slutet av din dag." Och en annan riwaya på hadithen att Allah säger: "Ibn Adam, klarar du inte av att be 4 rak'at i början på dagen, så att jag kan ta hand om slutet av din dag." Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i denna mycket vackra hadith en av de många belöningarna som finns i att be salat al-duha. Och det är att om du ber till Allah 4 rak'at och vissa riwaya och hadithen nämner 2 eller 4 rak'at i början på dagen, så kommer Allah att ta hand om resterande dag. Det vill säga att Allah under resterande dag kommer att skydda dig, kommer att vara med dig, kommer att underlätta för dig, kommer att ge dig tawfiq och framgång, kommer att ge dig försörjning och så vidare. Så att du gör lite till Allah och du får mycket tillbaka. Och vem är mer sanningsenlig än Allah subhanahu wa ta'ala? Allah har här lovat att han kommer yani yakfika. Yani Allah kommer att vara tillräcklig, ta hand om dig resterande del av dagen. Vem är inte i behov av detta?
Salat och duha, kan man bära 2 och 2 eller ska man be 2 eller allting är 4, förstår jag?
Ahsan. Man kan be den 4, hadithen är nämligen 4, och man kan be den 2 och 2, båda funkar. Man kan välja att be salat och duha om man vill be den 4 rak'at, att man ber 2 enheter plus 2 enheter, eller att man ber den 4 på en gång, båda funkar. Och vissa lärda indikerar på att det bästa är att be 2 och 2, för att profeten alaihi salatu wasalam sa salatul layli wal nahar mathna mathna, att bönen, alltså frivilliga bönen på dagen och på natten, bes i 2 och 2 enheter, alltså 2 enheter åt gången. Men den hadithen tyder på att det är bäst, men samtidigt finns det indikationer som jag har nämnt på att man kan be 4 på en gång, det är sunna böner under dagen, som 4 innan asr eller 4 innan dhuhr och så vidare, går att be på en gång med en testlinje. Och samma sak med duha bönen. MashaAllah. Det berättas också i sista hadithen här från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: "La yuhafidhu ala salat al-duha illa awwab." Här så säger profeten alaihi salatu wassalam att endast en awwab är den som står vakt om att be duha bönen. Och han sa det är bönen av en awwabin. Och vad betyder en awwab? Att ständigt vända sig tillbaka till Allah i ånger. Sheikh Albani nämner här jamia awwab, och huwa kathratu ar-rujoo ila Allah subhanahu wa ta'ala bi tawba. Att man ofta eller mycket vänder sig tillbaka till Allah i tawba. Så mashallah, det är då salat al-duha, och som vi sa, den läs från soluppgången tills strax innan dhuhr. För typ 10 minuter innan dhuhr ska man inte heller be. Det är tid som det är makruh att be på. Så det är 10 minuter innan dhuhr har gått in. Inte när dhuhr redan har gått in, utan när den går in. Låt oss säga att dhuhr går in 12. Eller 10-12 är inte sunna. Om det är en sunna som har en orsak. Och sen när du kommer till dhuhr-bönen, nämner också vissa av de lärda att den är som bäst att be då det är som varmast på förmiddagen. Då det är som varmast att be på förmiddagen. Men som sagt, på alla tider går. Vi kan be kvart efter soluppgången, en halvtimme innan efter soluppgången, en halvtimme innan dhuhr. Allt det här funkar. Och det är en bön som läses tyst. En bön som läses tyst. Och det korrekta alarm är att en bön som är rekommenderad. Även om vi inte finner att profeten Alayhisselam alltid bad den, så finner vi att han har uppmuntrat till det. Och att han ibland bad den. Och vissa sahaba bad den. Så den bön som är rekommenderad att be. Vi går vidare till nästa kapitel. Och det är ett tarif till salat al-tasbih. Uppmaningen att be salat al-tasbih. Har ni hört talas om salat al-tasbih?
Nej.
Tasbih eller tasabih? Ber man den i ditt hemland?
Ja.
Okej. Okay. Det är roligt. Jag tror att Hanaf är på åsikten att man inte ska be. Om jag inte minns fel. No. Salat al-tasbih är kanske en av de mest udda böner som finns när det kommer till utförandet. Och jag lutar åt att den inte är autentisk. Den är svag. Men som Sheikh Albani säger, och han håller hadithen att vara hasan, godtagbar, är att det är en av de hadither där vi finner att de lärda skiljer sig åt otroligt mycket. Alltså det finns sån variation från det att vissa lärda som Ibn Jawzi och Ibn Taymiyyah säger att hadithen är mawdu', alltså den är lugn och påhittad, tills den andra extremen som säger att den är autentisk. Alltså det finns mawdu, da'if, munkar, da'if och sen då hasan och sen sahih. Alltså det finns alla variationer på vad de lärda sagt om denna hadith. Okej? Och därför tycker jag att det är ändå ganska viktigt att prata om. Jag skulle kunna hoppa över kapitlet. Jag tycker ändå att det är viktigt att prata om just den här hadithen, och ni också förstår varför de lärda sagt, som sagt att den är da'if, säger att den är da'if. Men låt oss läsa hadithen först, så att ni får ett hum om vad salat al-tasbih bön är för någonting. Och tasbih betyder då att prisa Allah, att säga subhanallah, alhamdulillah och så vidare. Denna hadith berättas av Abi Dawud ibn Majah och ibn Khuzaymah, och berättas av Ikrima ibn Abbas, som då sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa till hans farbror al-Abbas. Han sa, ja Abbas, amma, alla atik, ska jag inte ge dig? Alla, ska jag inte ge dig? Så han använder till det synonym. Ska jag inte ge dig, ska jag inte ge dig, ska jag inte ge dig? Alla fa'al dhalika. 10 stycken egenskaper. Om du gör dessa egenskaper kommer du att bli förlåten för dina synder. Den första till den sista. De gamla och de nya. Det du har gjort av misstag och det du har gjort med flit. De små och de stora. De dolda och de öppna. 10 egenskaper. Att du ber 4 raka'at. Här kommer beskrivningen av bönen. Att du ber 4 raka'at. Du läser i varje raka Fatihatul Kitab. Och sedan en sura. När du är färdig med det så gör du fi awwal raka'atin. Så säger du medan du står. Alltså innan du gör rukå. Så i vanliga fall efter en sura gör man rukå. Men innan rukå så ska du då säga subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 15 gånger. Okej? Okay? Alltså du repeterar det här 15 gånger. Sen gör du rukå. Wa anta raki' ashran. Och då säger du de här orden 10 gånger. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Sedan så går du upp från rukå och du säger dem 10 gånger till. Och sedan går du ner i sujud och du säger dem 10 gånger till. Sedan så lyfter du upp ditt huvud mellan sujud och du säger dem 10 gånger till. Sedan gör du sujud och säger dem 10 gånger till. Sedan lyfter du upp ditt huvud från sujud och säger dem 10 gånger till. Det här är 5 och 7. Det här blir tillsammans 75 gånger. Fi kulli raka. Och du repeterar detta i varje raka. I 4 raka. Och så sa, nämnde hadithen att profeten Alisson ska ha sagt att om du kan be den här bönen varje dag, gör det. Om du inte kan så åtminstone en gång i veckan. Om du inte kan så gör det en gång i månaden. Om du inte kan så gör det en gång per år. Om du inte kan så gör det en gång i livet. Och där slutar hadithen. Och den här bönen tar väldigt lång tid att be. 4 raka'at. Och du ska då göra den här tasbih vid varje moment i bön. Så det tar väldigt lång tid att göra den här bönen. Men Sheikhen säger då att han är sahih li ghayrihi. Och jag nämnde att den är daif. Och det är inte så att jag har kommit fram till det själv. Jag är inget mot Sheikh al-Bani. Utan jag citerar här de lärda. Jag minns när vi studerade denna hadith med våran chef Abu Hussein al-Abbad i Medina, när vi gick igenom Sunan Abi Dawud. Och chefen han var väldigt övertygande med sina argument på varför hadithen är svag. Och för det första, om man kollar på berättarkedjan så finns det svagheter där. Det finns en person där de lärda har lite olika åsikter, yttrat sig olika om den här personen. Vissa säger att hans hadith är godtagbara och vissa säger att hans han är okänd och vissa säger att hans hadith är munkar. Alltså de är en person som inte hans hadith inte accepteras. Och som Ibn al-Medini säger att han är daif, så han är svag den här personen. Så redan där finns det då tvivelaktigheter. Och det här är något som Sheikh al-Bani erkänner. Det finns svagheter i kedjan, men det finns flera hadithen och tillsammans stärker de varandra. Okej? Så att det är ett argument. Och sen har de lärda också talat om en metten. När man har en hadith så har man en sanad och en metten. Den består av två delar. Den består av en berättarkedja och den består av en text. Okej? Och när man granskar en hadith om den är autentisk eller inte så studerar man både eller sanad och metten. Man kollar på både berättarkedjan och man kollar på själva texten. Okay? Och då säger de att texten är kärn, den är udda. Alltså bönens utförande finns inte någon annanstans i islam. Den liknar inte någon annan bön. Okay? Det är det första. Sen nämner de också att det finns rakaten. Det finns alltså själva formuleringen är, vad säger man? Den är språkligt svag. Och profeten Muhammed hade, han var den mest, vad säger man, eloquenta, den mest vältaliga av alla människor. Och de nämner här, just de här orden i början, tyder på att någonting inte stämmer. Så det är inte profeten Alisson talade arabiska bättre än så här. Okej? Okay? Tre, de nämner också att det finns nakara i belöning. Vad är belöningen? Det är att du blir förlåten för alla dina synder. Du har gjort hela livet. Gångna och kommande. Kommande synder. Om du ber den här bönen en gång. Och det är en överdriven belöning för en gärning. Och en alam, ett tecken på att en hadith är påhittad är att den har en överdriven belöning. Okej? Okay? För vi vet att i islam blir du inte förlåten för alla dina synder, stora som små. Gångna och kommande förutom i tomma. Okej? Okay? Så även där finns någonting som inte stämmer. Och sen, kanske ett av de starkaste av argument, är att denna hadith nämner den här enorma belöningen för att göra denna bön. Och att profeten a.s. ska ha uppmanat hans farbror till att göra den varje dag. Men det finns inte berättat att någon inte bara Abbas utan att någon av sahaba någonsin gjort denna bön. Alltså om den här belöningen var autentisk, skulle sahaba inte ha bett den här bön varje dag?
Jo.
Wallah, då skulle jag bett den varje dag. Eller hur? Åtminstone varje vecka, varje månad, en gång per år. Men ingen av sahaba har någonsin bett den här bön. Är det inte konstigt? Inte heller ett tabi'in. Det bara har berättats om Abdullah ibn Mubarak att han brukade be den här bönen. Men det är inte tillräckligt för att stärka. Alltså sahaba skulle ta lämnat. Ett tabi'in skulle ta lämnat. Och ingen av de fyra imamerna, Abu Hanifa, Malik, Shafi och Ahmed, har uppmuntrat den här bönen heller. Snarare Imam Ahmed, som Ibn Qudama nämner, frågades om salat och tasbih. Han sa ma yujibuni. Så den, jag kan man säga, jag tycker inte om den. Jag tycker inte om den, alltså hadithen. Då så sa man varför. Och då så sa han leysa fiha shay'un yasih. Finns ingenting autentiskt berättat bekräftande denna bön. Wa nafada yadahu kinnaki. Alltså, när han sa det finns inget autentiskt, så gjorde han som en negerade gest med handen. Finns ingenting autentiskt. Det här var Imam Ahmed, som mashallah memorerat yani hundratusentals hadithen. Imam al-Nawawi säger också hadithen är da'if. Han säger att den är da'if och att den inte är rekommenderat att utföra. Al-Uqayli säger också att den är da'if, en av de stora hadithen. Och Ibn Taymiyyah säger så pass mycket att den är påhittad. Att den är bluff, hadithen. Och sen finns det då flera andra självklart som också då håller hadithen att vara svag. För Ibn Baz och Taymiyyah och så vidare idag håller hadithen att vara svag. Men just det starkaste argumentet var att den har otroligt stor belöning och trots det finner vi inte att någon av själv praktiserat denna bön. Förutom en enda person. Så varför var den inte så utspridd? Och sen också själva sättet som den utförs på är väldigt udda. Det liknar inte någon annan bön. Och sen då den överdrivna belöningen som också finns i den här bönen. Och som vi hörde innan. Och så när en sahabi fick ett råd. Vad sa han? Jag ska inte lämna det tills jag dör. Här han får värsta rådet, värsta belöning. Och han gör det inte någon gång i livet. Det hänger inte ihop. Så har de här faktorerna, inklusive att det finns svagheter i kedjan, gör att hadithen inte kan accepteras. Alltså den är kärd, den är munkad, den är udda och kan inte ageras på. Är ni med? Och det är sådana här saker man måste beakta och ha i åtanke när man studerar hadithen. Det är inte bara berätta kedjan, utan det är också innehållet, texten. Överensstämmer med resten av religionen. Hur förstod sahaba detta, är något som praktiserades av sahaba radiyallahu anhum och så vidare. Så att man beaktar helheten när man studerar en hadith. Så Allah alam al-khulasa, slutsatsen är att denna hadith är svag och därför är det inte sunna att förrätta denna bön. Det ska inte göras. Och jag minns också att vissa till och med under ramadan ber den här salat i jama'. Det blir tillsammans. Och då blir det också någonting som verkligen inte har rapporterats från de tidigare lärarna. Att man ska be den här bönen. Inte bara själv utan i jama'at. Och grunden är att man inte ber sunna bönen i jama'at. Man ber sunna bönen själv. Men alla kulihar, slutsatsen är att bönen är da'if. Vi går vidare till nästa kapitel. Och där säger författaren Targhib fi salat at-tawba. Uppmuntringen till att be tawba bönen. Bönen av ånger. Och han berättade från Abi Bakr radiyallahu anhu som sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam säga ma min rajulin yudnibu dhanban thumma yaqumu fayatatahhar thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Här säger Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam att det finns ingen person som syndar och sen ställer sig upp och rena sig. Och sen ber Allah om förlåtelse. Förutom att Allah kommer att förlåta honom. Och så läste profeten alaihi salatu wassalam den här versen. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. Och det är de, yani Ahlul Jannah, som om de gjort orätt mot sig själva. Om de har gjort en skamlös handling, minns Allah. Till slutet på versen. Och denna hadith är sahih, berättad av Tirmidhi. Så här nämner profeten alaihi salatu wassalam ett sätt att göra toba. Och det är att man då, om man syndat, gör wudu och ber två uppriktiga raka till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen efter bönen ber om förlåtelse. Eller under bönen ber om förlåtelse. Så kommer man inshallah ta'ala att bli förlåten för sina synder. Och det här kallas då för salat och toba. Jag vill bönen för ånger. Jag vill betona här att det här är ett sätt att göra toba. Och det är inte det enda sättet att göra toba. Utan grunden för toba och ånger, vilket vi muslimer alltid ska göra, var toba ila Allahi jami'an, som Allah har sagt att vänder alla till Allah i ånger, ya ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, är att man vänder sig till Allah uppriktigt. Man vänder sig till Allah i ånger över det man har gjort. Och man vänder sig till Allah och har lämnat synden. Och man vänder sig till Allah samtidigt som man intalar sig själv med att inte göra om synden. Det här är villkoren för en toba. Vilka villkor? Att den görs uppriktigt för Allahs skull. Alltså den är inte påtvingad eller man gör det inte för att visa upp sig för att få någonting världsligt. Utan man gör det för Allahs skull. Och el-ikhlas är ju ett villkor i allting vi gör som muslim. Det andra villkoret är nedam, det är ånger. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt en sahih hadith. En nedem huwa tawba. Att sann ånger är tawba. En person kan inte vända sig till Allah azza wa jall och be om förlåtelse utan att ångra sig. Man kan inte vara stolt över den han gjort. Utan han måste känna ånger och skam över den synden han gjort. Så en nedem, ånger. Tre, att lämna synden. Du kan inte göra tawba för en synd som du gör. Du måste ju lämna det. Det är inte uppriktigt om du fortfarande gör det. Och sen att intala sig själv att inte göra om den. Att intala sig själv att jag har gjort den, det var fel, jag ska inte göra om den. Jag har lämnat den. För din skull är Allah, jag kommer aldrig göra om den. Det här är villkoren för tawba. Och sen kan man också lägga till som villkor när det kommer till tid. Att tawban görs innan det att själen når halsen. För att profeten alaihi salatu wassalam sa att tawba accepteras så länge själen inte når halsen. Man kan göra tawba på dödsbädden. Men när alltså sekunderna innan döden då själen lämnar kroppen, då är det för sent. Som Fir'aun ville göra. Vad han gör på drunkna, ville han göra tawba. Det funkar inte. Och den andra tidpunkten är då solen går upp från väst. Innan domedagen. Då kan man inte heller göra tawba. Och sen kan man också lägga till villkor där om synden är gjord mot en människa. Du har förtryckt en människa. Då måste du försonas och be om förlåtelse till den här människan. Om du stulit någonting från en person i Toba, ska du ge tillbaka det du har stulit. Har du ljugit om en annan muslim, falskt anklagat en muslim för någonting, falskt vittnat i en domstol och sen du gör Toba, så är en del av Toba att du faktiskt rättar ut de fel du har gjort. Rent två personer. Och så vidare. Så det här är då villkoren för toba. Men vill man göra det här extra så kan man göra den här salat och toba. Man har gjort någonting haram. Gör wudu och be två uppriktiga raka till Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, du kommer att bli förlåten för dina synder. Vi går vidare till sista kapitlet här. Och då säger författaren uppmuntringen till att be salat istighara. Uppmuntringen till att be salat istighara. Och istighara är att söka vägledning. Att söka råd, söka hjälp, söka vägledning. Och det är en bön som är starkt rekommenderat. Starkt rekommenderat att göra. Så pass att man här finner att sahaba lärde sig den här bönen av profeten Muhammed alaihissalam så som de lärde sig en sura från Koranen. En väldigt viktig bön. Vi kommer inshallah nämna hadithen så kommer inshallah förstå varför. Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma sa till Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade lära oss en istikhara i alla våra angelägenheter, så som han lärde oss en sura från Koranen. Och han sa: om ni avser att göra någonting, be då två raka utöver de obligatoriska bönerna. Och sen så ska ni säga: Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi'kudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamu al-ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala 'ajilu amri wa ajilu faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرف عني وأصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني به. قال ويسمي حاجته. وصلنا لمن كانس ففروغان الديمان قدر أبر الساكر لأجلادي بي. ودنا حديث برتد آه بخاري Abi Davud, Tirmidhi, Nasai och Ibn Majah. Så hadithen är utan tvekan autentisk, finns Bukhari. Och Jabir säger här att profeten alaihi salatu salam lärde dem al-istikhara i alla deras angelägenheter, så som han lärde dem en sura från Koranen. Lägg märke till att han här sa fil umur kulliha, i alla våra angelägenheter. Och baserat på det så har de lärda sagt att istikhara är rekommenderat i stora som små saker. I stora som små saker. Alltså vissa kanske gör istikhara innan en utbildning, innan ett äktenskap, innan en skilsmässa eller liknande. Det är stora, det är val i livet. Men även mindre val, mindre händelser är det rekommenderat att göra istikhara på. För som jag tror det var Nawawi eller Hajar sa, att många små saker leder till stora saker i livet, får stora konsekvenser i livet. Du kanske gör ett litet inköp eller en liten investering och det blir något stort. Så även där så kan man göra istikhara. Men ni gör istikhara i alla era angelägenheter som är viktiga. Beträffande att kanske anmäla intresse på en lägenhet, flytta in i en lägenhet, flytta till en annan stad, söka en viss utbildning, söka ett arbete. Allt det här kräver sig för att gå på en sittning, lära känna någon i giftermål och så vidare. Allt det här kräver istikhara. Istikhara är att man ber Allah uppriktigt om vägledning. Och inte att man redan bestämt sig eller man inte bryr sig om Allahs vägledning. Om man bara följer sin hawa. Det är inte syftet med istikhara. Utan syftet med istikhara är att man lägger en hawa åt sidan. Och man faktiskt vill ha Allahs vägledning i frågan. Okej? Okay? Och en till viktig sak vi också lär oss från denna dua, som många har missuppfattat, det är: när gör man istikhara? Hur och varför gör man istikhara? Vissa tror att man gör istikhara om man står inför två val. Till exempel en person ska köpa en röd bil eller en vit bil. Så han vet inte, ska jag ta en röd eller en vita? Och då gör han istikhara om han ska ta den röda eller vita bilen. Någon annan kanske står inför två arbeten, två utbildningar eller två val av partner och gör istikhara utan att ens luta åt en av dem. Det här är fel. Det var inte det som nämndes. Utan profeten alaihi salatu wasalam sa: idha hamma ahadakum bil amr, om ni avser att göra någonting, så be då två raka och sen gör du något. Yani, om ni avser att göra någonting, vad är det som menas här? Du har kollat på lite olika bilar och du vill köpa en viss bil. Och även där innan, eller på vägen till att köpa bilen, kan du rådfråga sakkunniga, vilket är istishara. Okay, vilket är rekommenderat i islam, att fråga folk om råd. Så du väljer, bestämmer dig för att köpa en viss bil till exempel, eller att ta ett visst arbete, en viss utbildning, eller gifta dig med en viss person, att gå vidare. Då ber du istikhara. Inte när du står mellan massa olika val. Det är inte då du ber istikhara, utan du gör ditt val och sen gör istikhara. Hänger ni med? Mm. Inte inför olika val, utan du gör ett val. Vilket du tror är bäst. Och gärna med hjälp av att du rådfrågar sakkunniga och folk du litar på. Och sen gör du ett val. Och sen gör du det istället. Okej? Okay? Och även själva duan tyder på det. För att i duan nämner du att ja Allah, jag vill gifta mig med den här kvinnan. Om det är bra för min din, för min dunja, för min äkhira, för mitt nuvarande, kommande, så underlättar det för mig. Eller hur? Och det här passar inte in på att vara osäker, att stå mellan flera val. Utan det här passar in på att man faktiskt gjort ett val. Okej? Okay? Så det är en viktig punkt. En annan punkt är att istikhara utförs efter en frivillig bön. Att du ber två rak'at till Allah subhanahu wa ta'ala, frivillig bön. Sen gör du istikhara du'an efter bön. Okej? Okay? Yani du gör inte istikhara efter en obligatorisk bön. Och du gör den inte heller, vad kan man säga, efter en frivillig bön utan att ha haft avsikten innan. Är ni okej? Att du ber en sunna bön och sen bara, ah, någon broder kommer att säga, du köper en mobil och du gör istikhara, säger jag har bett sunna. Nej, du hade inte avsikten av att göra istikhara innan sunna bön. En sunna bön ska föregås av att du har avsikten för istikhara. Okej? Okay? Så du ber två raka sunna, inte obligatoriskt utan frivillig bön. Och sen efter bön, inte i bönen, inte i slutet på bönen, utan efter ett teslim, då gör du du'an. Och det behöver inte vara på sekunden efter, det kan vara efter bönen. Här. Och det går även att läsa den från en bok eller liknande. Du behöver inte kunna den utan till, vilket vissa tror. Och då ber man Allah subhanahu wa ta'ala då om vägledning. Och i den här vackra du'a så nämner man ju att Allah subhanahu wa ta'ala är den som har kunskap om allting, och att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge en det goda, för Allah vet vad vi inte vet och Allah känner till det för dåligt. Och sen ber man då Allah subhanahu wa ta'ala att om den här saken är bra för ens religion, ens världsliga liv, ens kommande liv, att Allah azza wa jal ska ge en denna sak, faqdirhu li, låt denna sak då vara skriven för mig, wa yassirhu li, och underlätta den för mig, och bärig livet och välsigna mig i den. Så, och sen om denna sak är dålig för mig, min din, min världsliga liv och kommande liv, så ta den bort från mig och ta mig bort från den. Och föreskriv för mig det goda vart jag än är och gör mig sen nöjd. Och sen nämner man det man då vill. Här finner vi att man då ber Allah om någonting specifikt. Kanske äktenskap. Ja Allah, den här saken är bra för mig. Så vägled mig till den här saken. Underlätta den här saken för mig. Och ge mig barak i den här saken. Och gör mig nöjd med den här saken. Här finner vi vad. Vi finner hur en istikhara går till. Själva bönen. Och sen hur svaret på din istikhara går till. Och även där finns det folk som har missuppfattat. Svaret på din istikhara och din vägledning från Allah subhanahu wa ta'ala är att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att föreskriva den här saken för dig som du ber om den är bra. Och Allah kommer att underlätta den för dig och Allah kommer att välsigna den för dig. Och om den är dålig för dig så ber du Allah subhanahu wa ta'ala att inte skriva den för dig. Att ta bort dig från denna sak och ta bort denna sak från dig. Och att ge dig någonting bättre. Så vad är svaret på din istikhara? Nu till exempel, som vi sa, du har ingått en process med en syster. Ni kanske vill gifta er. Du ber istikhara om att fortsätta. Och du märker hur allting går jätteenkelt, jättebra. Och familjen accepterar vad alla förutsättningar finns. Eller som att man rullar ut mattan framför dig. Och det känns bra. Alhamdulillah. Det är ett gott tecken på att det här är någonting bra för dig. Okej? Okay? Och här är det också viktigt om lärda har nämnt att man gör inte istikhara i obligatoriska saker. Och man gör inte heller istikhara beträffande haram saker. Eller rekommenderande eller makruh. Vad menas med detta? En person till exempel ska börja be fem gånger om dagen. Han ber det. Så ska han be istikhara för det? Nej. Han ska be, punkt slut. Om syster vill göra, ta steget och sätta på sig hijab. Är det bra för min din, är det bra för din? Det är klart det är bra för din din. Det finns ingen istihara, det finns ingen tveka. Bismillah. Är ni med? Så att där gör man inte istihara. Men som vi då sa, om du gjort istihara på en viss sak, så är tecknet på att Allah vill att du gör denna sak att den underlättas för dig. Och tecknet och svaret på att Allah inte vill denna sak för dig är att Allah försvårar den här saken för dig. Han försvårar den här saken för dig. Och här nämndes också, ta den bort från mig och ta den bort från mig och ta mig bort från den. Vad är skillnaden? Det låter ju samma rör. Men alla, det finns en skillnad som de lärde har sagt. Och det är att, låt oss se nu, du är intresserad av din syster, du blir istighara, ditt hjärta brinner för henne. Och Allah subhanahu wa ta'ala tar bort den här systern från dig, men tar inte bort dig från henne. Vad menas med det? Det menas med att hon tackar nej till dig, går och gifter sig, men du är fortfarande förälskad. Du ser henne, ja, ditt hjärta spricker. Ja, eller tvärtom. Att du tas bort från den här grejen, men grejen följer efter dig. Det blir jobbig situation. Är ni med? Så att det går åt båda hållen. Vilket är bra som handlar om. Man får den här sinnesron. Att som handlar om, du är istihara, du kanske brinner för den här tjejen. Hon är inte bra för det. Och sen efter istihara, alla känslor bara försvinner. Hon går lyfter sig med någon annan. Han vill ha livet till dig. Är ni med? För ibland man tänker, alla, hon är bra, hon är vacker, hon är fin, hon är mitt hemland. Men hon kanske inte är bra för det. Eller hur? Och vem är det som vet? Allah är det som vet. Och därför underskatta all istighara. Hur mycket den brinner för en sak, be istighara. För om den nu är så bra, så kommer Allah underlätta. Allah kommer tillbaka. Allah kommer välsigna den här saken. Och om den är dålig, du sätter din tillit till Allah. Och Allah har ya'lam och antum la ta'lamun. Allah vet vad ni inte vet. Och som Allah säger, det må hända att ni tycker om någonting, men det är bättre för er. Och det må hända att ni ogillar någonting, och det är sämre för er. Nej, det må hända att ni... Kanske ni ogillar någonting, men det är bättre för er. Och ni kanske gillar någonting, men det är dåligt för er. Så svaret på din istighara är att den här saken antingen underlättas eller försvåras för er. Och svaret på din istighara har inte direkt med känslor att göra. Som vissa lärda har sagt, att du ska känna inshirah al-sadr. Att om det är bra, det ska kännas att det är bra. Och om det är dåligt, det ska kännas att det är dåligt. Och därför sitter vissa och väntar på en känsla. Men kommer inte. Så ber de om, och så ber de om, och så ber de om. Nej, det handlar om det här med att Allah underlättar eller försvårar. Och vissa tror också att svaret kommer i drömmen. Att du måste se en viss dröm. Att om du ber istighara och sen ser någonting med en viss färg, då tyder det på ett ja. Och ser du någonting med en annan färg, tyder det på ett nej. Det kan vara att Allah visar dig någonting i en dröm, men det är inte någonting som har nämnts. Det nämndes inte hadithen. Det sades inte att du måste sen se ett svar i drömmen. Nej. Utan grunden är att Allah antingen underrättar eller försvårar. Det är det vi förstår av hadith. Mashallah. Så el-istikhara. Och det är också frågan, kan man göra om el-istikhara? Kan man göra om det? Ja, det kan. Om man känner att man inte riktigt vet vad man ska göra, så kan man göra om istikhara bön. Och som jag också sa, att man ska inte underskatta istishara. De liknar varandra, istihara och istishara. Istihara är att du ber Allah om vägledning. Istishara är att du ber folk om vägledning. Och man som människa är bristfällig i sin kunskap, i sina livserfarenheter. Och ibland kanske man vill någonting, man brinner för någonting. Men subhanallah, du frågar en person som kanske jobbat med någonting i flera år, han ser direkt jättedåligt val. Jag har gjort det, jag känner folk som har gjort det. Ta den här istället. Subhanallah, han kanske sparar på det. 10 000 kronor. Skulle köpa någonting jättedåligt. Eller hur? Samma sak med äktenskap. Fråga om råd. Fråga folk som har kunskap. Fråga folk som känner till, som är erfarna. Är ni underskattat att rådfråga era syskon i islam? Nah. Och alhamdulillah, då var vi färdiga med kapitlet om sunnabönor. Och kommer inshallah att ta nästa lektion att börja gå igenom fredagsbönen. Och sen efter det kommer inshallah att börja gå igenom zakat. Zakat och sadaqa. och frågor relaterade till pengar att ge och att ta. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alltså du märker till exempel det här med sittning. Du är i en process med en kvinna. Du märker att allt går dåligt. Din familj säger nej. Hennes familj säger nej. Massa problem dyker upp. Det bara känns fel, det känns svårt och så vidare. Alltså, kanske det är bättre att släppa det.
När man köper bil, är det att man ska betala sen så står det att medias ej. Är det ett tecken att man ska...
Alla förstår det här att du inte kan dra kortet. Alla. Man kanske inte heller ska överdriva. Förstår du? Att minsta lilla sak blir ett tecken. Det blir också fel. Förstår du? Men att alla förstår. Till exempel du vill köpa en bil på Blocket. Och sen nu ringer personen och svarar inte när han svarar. Han är skum. Han verkar vara oärlig. Förstår du? Han lovar, han håller inte. Och så vidare. Det är dåliga tecken. Bröder sig till dig, köp inte. Det är dåliga tecken. Köp, gå inte vidare i processen. Ta här.
Att be witter. Om jag vill till exempel att be en raka. Men under bönen vill jag be tre istället. Går det?
Bråder fråga om man kan ändra avsikt under en sunnagärning. Ja, det kan man. Man avser att be witter en raka och sen vill man istället be tre, det funkar. Eller fem. Kan öka liksom. Det är det tillåtet.
Kan man göra fel val i istikhara? Typ att allting går lätt för en, man har bestämt sig och allting så här att serveras perfekt. Så säger man bara nej. Har man gått emot Allahs vägledning?
Broder frågar om man har någon så här religiös skyldighet att liksom följa upp det man bett istikhara för, om det känns bra, och svaret är nej. För det är i slutändan att du söker vägledning. Och som jag sa, det handlar inte om obligatoriska eller förbjudna saker. Det handlar om livsval. Och i din livsval får du göra vilka val du vill. Förstår du? Men om någonting är bra så är det bra att följa upp det. Varför bad du ens istikhara om du inte vill gå vidare? Förstår du? Du skulle ha släppt dig innan du bad istikhara.
Är det bättre att vi har duha varje dag än båda?
Nej, vi kör. Det är bättre att be duha bönen varje dag än bara då och då. För att vissa hadither tyder på det. Att du kan be den varje dag. Så det är bättre att känna.
Två frågor. Vi börjar med hadithen om salat och tasbih.
Ja.
Om någon skulle göra det skulle man kunna kalla det för en bidda och be människan avstå ifrån det.
Jättebra fråga från våra bröder. Vi talade om salat och tasbih och vi sa att hadithen var daif. Men om någon då väljer att be den, hur förhåller vi oss till den personen och hans val? Om en person väljer att be den och säger nej men vadå, jag tycker att den är autentisk. Jag kan inte mycket av hadith. Sheikh Albani säger att den är autentisk och många andra lärde sig att den är autentisk. Det är inte bara Albani, men många lärde sig att den är autentisk. Och det är verkligen så att två partier förstår du, av de lärde, de hundratals lärde, kanske hundratals lärde. Men de säger, jag litar på hans omdöme, jag vet. Då kan vi inte säga att personen gör en bidda. Du är muqtadir, du gör en bidda, vi fördömer dig, ditt agerande, jag ska inte prata om det, jag ska bojkotta dig. Nej. Men han baserar sig på en hadith han tycker är autentisk, som är autentiserad av en politisk lärd person. Då får man respektera det, förstår ni? Sen kan man ju självklart ha en diskussion, en dialog om ämnet, men man kan inte säga att det är en bidda. Och det är många frågor är likadana i islam. Förstår du? Om någon följer en viss medhab, en viss åsikt, en viss lärde, en åsikt som är alltså, legitim i islam, accepterad av de lärda, annars kan man inte, man kan inte fördöma personen och hans val. Vi kan inte tvinga på folk åsikter. Förstår du? Och om det inte är ikhtilaf och qadar, alltså ikhtilaf som går emot bevisen. Någon kommer att säga att jag ska ta ränta. Det finns en åsikt. Det finns ingen åsikt. Allah säger ränta är haram. Förstår du? Så att, eller någon kommer säga att jag ska lyssna på musik. Det är en åsikt. Den är en åsikt som är, den är, så, så, den är inte ens svag, den är obefintlig. Förstår du? Så att om någon går emot bevisen, ja, då kan jag göra inkar. Men om det finns utrymme för tolkning, det finns bevis och lärda som är från Ahli Sunna som säger någonting. Om en person väljer att följa dem så kan vi inte då fördumma personen. Utan vi kan ha en dialog med personen, det kan vi göra. Ja, andra frågan?
Den andra frågan, du nämnde det här om att man var skuldig för de här 300 ledarna. Om jag inte minns fel, det finns en hadith som säger att man ler mot sin bror så är det som sadaqa. Skulle denna sadaqa också räknas som att den tar bort en från skulden?
Inshallah. Brodern la till här, om man ler mot en muslim och det är sadaqa, är det också att man då betalar en del av skulden? Ja, inshallah. All sadaqa. All sadaqa. Du ska göra 300 sadaqa om dagen. Sen vilka lämnar Allah, vissa är större än Adam.
Du ber bakom en imam som ber sittandes. Hur ska man göra?
Allah, det är bättre att inte be, alltså det är bättre att den som ber sittandes inte leder folket i bön.
Alltså om han är imamen där.
Det jag vet inte, det finns mycket åsikter i den frågan. Det är en djup fråga. Jag kan inte gå igenom den här. Det är en djup fråga. En annan fråga här. Om man sårat en person, det här med toba, men personen har dött. Hur kan man be från förlåtelse till en person som dött? Det händer ibland att man gör orätt mot en person och den personen går bort eller flyttar. Man kan inte ens träffa personen. Eller kanske till och med vara ens föräldrar eller släktare som sen går bort. Det man gör en uppriktig toba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah är den som accepterar toba. Och man gör dua för personen som man gjort fel mot. Man gör dua för personen att Allah ska förlåta honom eller henne. Allah ska höja personens nivåer. Allah ska sudda bort personens synder. Man kanske till och med sadaqa för personen. Så att man gjort gott mot personen. Och inshallah på domedagen den här personen kommer att förlåta det. Med inre lärdom.
Du sa
att det är skära
världen.
Ja. Ja, sista frågan, kan man i istikhara bönen kombinera mellan en sunna som är specifik, som till exempel en person ska be sunna efter maghrib två rakat. Och personen då tänker, men jag kan kombinera det med istikhara. Det funkar inshallah. Så länge det inte är obligatoriskt bön, Allah alam, som vissa alla har sagt. Sen var det en till fråga. Ja.
När det kommer till överdriven belöning, jag tänker på du'an om vatten, du'an och sidor om vatten.
Ja, sista frågan om det här med att en hadith tycker på att den är påhittad eller svag, att den har en överdriven belöning. Vad säger vi då om hadithen om att gå in i marknaden? Du'an som man säger när man går in i suk, den nämner att få 1 miljon hasanat. Och just baserat på det och andra aspekter så säger faktiskt många av de lärda att den är svag. Den är också svag. För att den har ett överdriven belöning. Och bland de lärda som säger det här, Ibn al-Qayyim, jag kommer inte ihåg just nu, men många av de lärda som säger är på åsikten att den dua också är svag. Just baserat på att den nämner 1 miljon hasanat för en dua. Så det som du sa är också ett exempel på en hadith som nämner en överdriven belöning. Gällande toba, hur bestämmer man sig att inte hamna i synden igen? Om det är en synd man vet att man lätt hamnar i, detta villkor känns svårt. Wallahi, man måste kämpa, man måste försöka lämna synden uppriktigt. Och intala sig själv att inte göra om synden. Och sen skulle man efter en uppriktig toba falla in i samma synd, så är det bara att göra en ny toba. Förstår ni? Alltså, även om personen tänker att jag kanske kommer att hamna i synden igen, det finns en stor chans, du måste ändå tänka så att jag ska försöka att inte hamna i synden. Och sen be Allah att hjälpa dig att inte hamna i synden. Och skulle du sen hamna i synden, så eller be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse igen och igen och igen. Måste man följa en madhhab? och som har följt en av de fyra lagskolorna? Svar nej, det är klart man inte måste det. För att om vi var tvungna att följa en lagskola så skulle detta vara något som står i Koranen och Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala säger ittabi'una unzila ilaykum min rabbikum. Följ det som uppenbaras till er från er Herre. Så följ Koranen och Sunna. Det har inte uppenbaras i Koranen och Sunna att följa med. Är ni med? Och även själva konceptet av att följa en medhav, alltså var ju inte något som var känt hos de tre första generationerna. Men att studera en medhav är tillåtet. Och att följa en medhav är tillåtet. Det är tillåtet. Men det ska inte vara blind följande. Att man sätter en medhav, man gör det till den totala sanningen. Allt som kommer från medhav är rätt och allt som inte finns i våra medhav är fel. Då blir det överdrift, förstår ni? Utan man får studera medhav och man får följa en medhav. Men om man sen skulle veta att till exempel någonting som finns i ens medhav inte är korrekt, så ska man självklart inte följa det. Förstår ni? Men just det här med att veta vad som är rätt och inte rätt kan ju vara svårt för en gemene man. Och just därför har de lärda sagt att man kan följa med det här tills man vet bättre. För jag kan inte säga till er, gör jihad i alla frågor. Kom själv fram till slutsatsen i alla islamiska frågor. Läs Bukhari. Det kan inte säga så. Det går inte. Och det skulle inte vara schysst heller. För att ni skulle bli förvirrade. Och alla svar finns inte i Bukhari heller. Det finns i alla islamiska texter som de lärda har samlat åt oss. De har gjort oss det arbetet. Förstår ni? Och sen självklart, de lärde har olika åsikter. Någon kanske har rätt, någon kanske har fel. Och där gäller det att vissa frågor kan man sätta sig in i senare. Men man måste ju börja någonstans. Så att hellre att man vet vad en lärd säger, en lagskola, eller att man inte vet någonting alls. Eller hur? Så att om du står där och ska be ute i ökningen och du vet ingenting, det är knas. Kanske ber utan vodå. Men om du vet att man är i den här medhav så kan man göra tajam mot det. Du kan göra alla medhav. Men till exempel, du vet. Självast, du vet. Du kan du be baserat på det här åsikten. Visst du vet bättre. Kanske inte var bästa exempel. Men i alla fall att man, det underlättar för det. Det underlättar för att veta de läras åsikter. Så att det är helt okej att studera en medhav. Räknas kvinnors fötter som aura? Är kvinnans fötter aura? Namn, den är aura hos majoriteten av de lärda. För att det finns en autentisk hadith där profeten a.s.w. talade om isbal. Och då nämnde kvinnorna, nu ska vi inte täcka våra fötter. Han sa jo, alltså släpp kläderna mot marken. Och då så sa en av kvinnorna, men då kommer våra fötter kanske synas när vi går. Och då så sa han, släpp den ännu längre. Alltså släpar efter marken så att de inte syns. Den här liten tyder på att kvinnan inte ska visa sin fot. Den här aura.
Bra. Om du har sagt att du har orätt mot någon som är icke-muslim till exempel, och du inte får handla till exempel, göra rätt för dig, hur gör du då?